Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Ringvägen 52 är platsen där vi i vanlig ordning säger god morgon NHL. Det börjar bli dags för den andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Det närmar sig VM på hemmaplan med stormsteg, och Erik Granqvist, han har vår i blicken.
Ja, det. Solen går upp över stan igen tidigt en morgon i maj, som Lundell sjöng. Och alltså, hetare hockey-VM, och vilken celeber gäst vi har på besök idag.
Så är det, för med oss idag så har vi den första svenska huvudtränaren någonsin i NHL och tillika assisterande tränare för Tre Kronor här under hockey-VM i Stockholm. Anders Sörensen, kul att ha dig här.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Till att börja med, jag brukar fråga gäster om de är morgonmänniskor, men jag kanske ska fråga dig hur det är med jetlagen, om du hunnit ställa om.
Ja, exakt. Nej, men det börjar komma till. Jag har varit här en vecka nu ungefär i Europa. Så att... Men det är det som man är coach, det blir lite sömn, så är det.
Du, som vi var inne på, över hur tränar Chicago den här säsongen, och vi ska prata mer om din resa, men först vill jag bara veta, att hoppa på den här möjligheten med Tre Kronor och hemma VM, hur kom den till och varför valde du hoppa på tåget?
Ja, det var Sam som ringde för 6-7 veckor sedan, inte exakt tidpunkt där, men det var väl, vi hade 10 matcher kvar, frågade om han hade intresse, såklart stolt, man blir ödmjuk. Det är en härlig uppgift vi har framför oss här, så att, det var inte så svårt att tacka nej. Men jag fick prata med Chicago först, men det var, när de gick klartecken så var det snabbt ja.
Mm. Det blev seger direkt när du kom in.
Ja, det har nog med mer av spelarna att göra.
Ja, men det ska vi säga, Anders. Du har ju, som jag förstår, ansvar för forwards och powerplay. Och powerplay, det lirade ju du rätt bra där nere.
Ja, Niklas Ram och jag håller ihop där, så att, han gör det bra också. Vi har haft bra snack innan, och sen har ju killarna så mycket erfarenhet. Man kan prata igenom olika saker med dem, men de gjorde det bra.
Mm. Erik, vad tänkte du när Anders blev klar här för Tre Kronor?
Jag blev väldigt glad för svensk hockey och Tre Kronors skull, för jag tror att chanserna att äntligen vinna guld igen senast var 2018 ökar. Andreas Johansson, som du jobbar ihop med i Södertälje, jag minns han berättade för 10-11 år sedan att håll ögonen på Sörensen, alltså han kommer bli en grym tränare, och sen är han en härlig kille att vara runt också, så att jag har sett dig smyga i vassen där, och sen när bobblen visar sig, då högg du direkt. Så jättevälkommen tillbaka till svensk hockey.
Ja.
Och vad det gäller det där VM-guldet, så kan det bli lite tuffare nu efter Kanadas dunderförstärkningar som har blivit klara här under natten. Sidney Crosby är officiellt presenterad av Hockey Canada, och hans gode vän Nathan MacKinnon kommer enligt hans agent Pat Brisson, sa det till Pierre Lebrun på The Athletic. Ja, det är deras rubrik vi ser här. Och Erik, Crosby och MacKinnon i Stockholm.
Ja, det är därför jag var extra glad i morse när jag vaknade och tittade. Dels att det har varit så häftiga slutspelserier i första runda, men att de här kommer. Det här är ju två av... Ja, men när vi summerar deras karriär kommer det vara bland världens bästa spelare genom alla tider. Och Crosby var ju med 2015 och vann med Kanada då nere i Tjeckien. Och han är sugen på mer hockey. Tidigt uttåg igen med Pittsburgh som missade slutspelet. Och nu vill han vinna med VM med Kanada.
Jag vet inte om du hann snacka med några coachkollegor i morse, men där har ni nöt att knäcka när ni möter Kanada.
Ja, jo, men det är samtidigt så det ska vara också. Ska man vinna, och vi ska vinna här, då ska man slå de bästa också. Så det är en härlig utmaning på det sättet. Men absolut, det är ju två världsklassspelare. Och vi har sett dem under många år här, och de gör ju vissa saker fantastiskt bra. Men det är, återigen, det är en utmaning att slå dem. Det är därför vi är här också.
Ja, utmaningen kommer det bli för de som såg Nathan MacKinnon efter det här tunga debaclet, får vi kalla för, när de tappade ledning i sjunde matchen mot Dallas. De såg en man som nog kommer att vara ganska revanschsugen.
I guess just overall for the series, the power play wasn't good. What, whenever you look back on it, what's it, what are you going to do with the power play?
I don't know. Some bit better adjustments. Bad looks, not going in. Yeah. Bad adjustments.
Yeah, you, like you said, it seemed like you were in control of this one. You were playing the game you wanted to play. Did they do anything different after your goal in the third?
No, I mean, Nico went bar down, and I don't know what happened on the PK goal, and then obviously the wrap around the G's foot. And it's crazy, I guess, you know, the way it goes.
I know, like, from the outside, people are going to look at this and say, look, two of the best teams in the league went to break down to the wire in Game 7, but is it hard for you guys to feel like you can win the Stanley Cup and go out in the first round?
Yeah, definitely. I mean, they were missing their best D and maybe their best forward, so we still couldn't beat them. So, I don't know what we're going to do.
Nathan MacKinnon, uppenbart frustrerad.
Ja, han blir väldigt känslomässig. Han är ju sjukt besviken och liksom svingar runt sig. Alltså allt från management till coacherna till spelarna och även till sig själv. Eller vad säger du?
Ja, men han har ju passion, det ser man ju. Alltså, han älskar att spela sporten, det ser man ju. Vi spelade mot dem hemma, så gjorde vi hyfsat bra jobb mot dem. Han blir frustrerad, men det är också en härlig... Han visar ju mycket känslor och det är ju sporten vi spelar.
Mm. Hur gör man då för att spela hyfsat bra mot honom? Eller fick ni till då?
Bra fråga. Mm. Han gör ju vissa saker, absolut. Mm. Men han är rätt systematisk i vissa åkvägar han gör och tar. Så att kan man stänga de vägarna tidigt eller stänga han tidigt de vägarna, då kan man få en lite frustrerad. Men sen kan man ju få sina chanser eftersom man är en världsspelare. Men det gäller att minimera de chanserna och vilka ytor man kan ge honom för att få de chanserna.
Det som gjorde att Nathan MacKinnon blev så här irriterad var ju att hans Avalanche tappade en 2-0-ledning. MacKinnon gjorde själv 2-0 tidigt i den tredje perioden. Men sedan så var det Mikko Rantanen show i match 7 mellan Dallas och Avalanche. Där Rantanen gjorde 3 mål och en assist under en period på sin gamla klubb. Erik, det här är en legendarisk insats.
Ja, det är fullständigt enastående show av Rantanen. Han gör 11 poäng i de 3 sista matcherna mot sitt tidigare lag, mot sina vänner för livet, kan man ju säga. Och det här är ju aldrig skådats tidigare, att en kille som jag måste säga slarvade bort egentligen, Chris McFarland, Joe Sakic och management där. Han hamnade till slut i Dallas och blev tungan på vågen i den här otroliga, men alltså det är 12 minuter kvar av tredje perioden i match 7. Colorado leder med 2-0, men Rantanen tar över och Dallas går vidare.
Anders, har ju varit i hockeyn i länge. Den här typen av insats, ett hattrick, 4 poäng i en period på sin gamla klubb. Har du varit med om något liknande?
Nej, jag har aldrig sett det, och det måste ju vara nytt rekord. Det är ju helt otroligt, vilken prestation.
Mm, en fantastisk spelare, Mikko Rantanen. Och fantastiskt var det också att se honom prata efter serien, för det är uppenbart hur mycket känslor som är inblandat i det här.
Mikko, you guys are down 2-0 in the third period. You score a hat-trick against your former team to win the game 7. Just describe what you're feeling.
Yeah, really, no words to describe, you know, the belief in the group, you know, the whole team of ours, you know. There was no quit at any point, you know. I think obviously they get a goal first shift of the third, and but we just kept going, you know. There was still chatter on the bench, and we knew we got to earn a couple bounces, and we did, and big win, so I'm happy for the group.
What was it like for you going through that handshake line?
Excuse me, sorry?
What was it like for you going through that handshake line?
Emotional, you know. They're my brothers, you know. I still love every one of them, you know. Obviously, we were enemies in the series on the ice, but they're my dear friends off the ice, so it was emotional, and I love every one of them.
This was such a battle, two of the best teams in the West. What do you think it does for you guys to have a series like this so early in the playoffs?
Yeah, I think it prepares us for it, because it's only going to get harder, you know. Obviously, I think how the standings goes, and sometimes really good teams play on the first round, even though maybe they shouldn't, but, you know, I think it prepares us well, and now we already have a 7-game series, so we know if another one comes what to do.
And after the year you've had, what's the most satisfying part about this?
Just to win the series, you know, and, you know, this team has been so close a couple years in a row, and, you know, hopefully I can help them get even closer.
Well, congratulations, Kitos.
Thank you very much.
Emily Kaplan på ESPN med den där intervjun, fina intervjun med Mikko Rantanen, och ja, det är mycket känslor i hockey, Anders.
Ja, ja det ska det vara också. Men det där var ju speciellt, det kan man ju se på de intervjuerna. Och hur han spelar också framförallt i tredje perioden. Mm.
Ja, och inte minst när vi pratar tjänster, när vi ser omfamningen mellan Rantan och Gabriel Andersson var det där. Och även senare med Nathan MacKinnon. Det är starka band, Erik.
Ja, det är det. Alltså, de har ju varit i strid tillsammans i Colorado och gått hela vägen och vann cupen 2022. Har man varit det under så många år och gått igenom allt som livet har att erbjuda av känslospektra, hela paletten har de ju mött. Så det var ju en jättelång kram där med Landeskog och Rantanen, och de utväxlar många ord, och det är den här som man beskriver. Man är fiender på isen och tävlar och gör allt för att vinna, men sen när matchen är över och man tar sig rustningen, då är ju många av de här vänner för livet. Så väldigt ödmjukt och fint av Rantanen.
Och nu väntar alltså en andra runda här i slutspelet med många kittlande möten. Och Erik, du har fått plocka ut lite dueller i varje kvartsfinal som stundar. Och om vi börjar med Florida mot Toronto, det här är ett kittlande möte på många sätt och vis.
Ja, verkligen. Och Florida regerande mästarna, de går ju för sin tredje final i rad. Och back-to-back champions försöker de bli. Men där har de ju Gustav Forsling, skridskovirtuosen, med den aktiva klubben. Mot William Nylander, som Anders Sörensen känner bättre än de flesta, tränar honom sedan han var en liten kille. Men den här duellen, den kommer bli extra häftig, tycker jag, Anders.
Ja, det ska bli kul att se. Vi hade ju Gustav i Chicago i 2,5 år också. Vi hade den nere i farmalaget där. Det är som du sa, otrolig skridskåkare. Men samtidigt William är också speciell på sitt sätt med sin skridskåkning och blick för spelet. Men det man får se, det ska bli intressant att se det matchup, men framförallt Florida när de är hemma, om de sätter Gustav mot William eller om de spelar mot Matthews och Marner. Sen när de är i Toronto så kommer ju, då kan ju Toronto styra den matchupen lite mer.
Vem hade du satt forskning på?
Båda.
Han spelar dubbla bitar.
Ja, 2 minuter på
absolut.
Match.
Ja, men sen William, när William är het så är det speciellt. Mm. Då måste man ju ha en sån som forskning på honom.
Mm. Men jag vill fråga dig om William, Anders, för att alla vet Toronto har haft de här problemen i slutspelet. Det här är bara andra gången under Matthews era, om vi kallar för det, som tar sig till andra runda. Men William har ju alltid producerat. Han gör det igen. 9 poäng här i första rundan. 3 mål. Vad är det i hans mentalitet, du som var med och jobbade med honom när han var ung, tror du som gör att han hittar ett sätt att alltid leverera i slutspel även när det inte har stämt för laget?
Ja, det var en jättebra fråga. Han har ju en tävlingsinstinkt som få. Och sen kan ju han, alltså, han spelar på ett speciellt sätt. Det kanske inte alltid ser ut som att han jobbar hårdast, men han är ju sjukt smart. Och sen tävlingsinstinkten är det som står ut mest. Även om det är på golfbanan eller på tennisbanan. Och det märker man ju i slutspelet, hur den prestations... Den höjs ju. Och det är så otroligt viktigt i ett slutspel.
Men stanna här, det här är ju jätteviktigt. För många misstolkar ju ibland hans kroppsspråk, att de tror att han inte bryr sig. Men han bryr sig så in i vassen. Och han har ju passion på sitt sätt. Det krävs ju mod att våga vara så kreativ som han är.
Exakt, och det tror jag är en stor grej. Alltså att våga i de stora ögonblicken vara så kreativ som han är. Och han, som jag sa, tävlingsmänniska som få, som jag har träffat i alla fall. Och sen kanske inte han står och skapar och skriker om det inte går rätt. Men han har ju en otrolig tävlingsinstinkt.
Men är det en utmaning som coach, om man har en kille som har ett... Men en åkstil, ett kroppsspråk som inte är liksom sådär, om vi säger så liksom, att förstå att han ändå jobbar hårt.
Absolut, jag tror att det finns ju många olika sätt att tävla på. Det tror jag man glömmer ibland som tränare eller de som tittar utifrån. Och det är en stor del av det för oss som tränare och lyckas. Och sen är det som tränare, det vet man själv, man hittar ju vissa grejer som man kanske tycker om eller blir irriterad på. Då får man ju vara försiktig hur biased man blir i de sakerna. Och där tycker jag det ska bli väldigt kul att se den här rundan. Mm. Sen till din fråga här. William har ju varit deras bästa spelare i de senaste 4 slutspelen. Och det kan vi inte, det är ingen som kan ta ifrån. Han är ju lätt om i poäng. Och det är ju, ja, han är en stor del av det här, kanske största delen av det. Mm.
Men om vi stannar kvar med den här serien och den andra killen som du känner då i Gustav Forsling, som du nämnde från tiden i Blackhawks organisation. När han var där i Rockford, Vad såg du för tak?
Men, alltså, det är svårt när de är lite yngre. Sådär. Men han, det man såg var att när han började i Chicago båda säsongerna och gjorde det otroligt bra. Och spelade i topp 4 i backpar där. Och jag vet att coach Quenneville gillade han väldigt mycket. Sen var det ju, kanske tappade lite självförtroende och tappade lite istid. Och så hamnade han då i farmaligan. Och sen är det speciellt att vara i AHL. Det är en annorlunda spelstil. Och framförallt som back och spela i NHL kontra AHL är en stor skillnad. i AHL då kan det komma folk överallt. I NHL så är det mycket mer kontrollerat. Så att, men när man såg den potential han hade i NHL i de matcherna så var det tråkigt att vi släppte han som förening. Mm.
På tal om backar i NHL så hittar vi bara en svensk spelare i mötet mellan Carolina och Washington. Och det är Rasmus Sandin på backplats. Och då undrar jag vad du har valt för duell där, Erik.
Ja, det är faktiskt en svensk-finsk duell. Det är Rasmus Sandin som bara blir bättre och bättre för varje år. Vi minns ju honom i junior-VM. Han dominerar ju totalt där, var med 2 år i rad. Var det sista var han ju fenomenal. Och han blir bara bättre och bättre. Han var ju just i Toronto men blev tradad, kramade hon William Nylander. Det var känslofullt när de vännerna när han åkte till Washington. Men här har han ju fått en jättestor roll ju, och alla spelformer. En komplett back som är oerhört viktig i Washingtons jakt på Stanley Cup. Så just den duellen, Aho, den kloka finska centern mot Sandin, ser jag fram emot.
Ja, det ska bli kul. Rasse, han har ju tagit otroliga steg här i år. Det ser man ju, lärt känna genom William här genom åren här. Och han har ett otroligt spelförståelse, men just det defensiven har ju blivit mycket bättre i år. Sen har ju det laget som är väldigt... De är starka defensivt och han har ju fått rätta in sig i den miljön, och det har nog varit väldigt bra för honom.
Men om du tar en kille som Rasmus, som han är inte en, vad ska vi säga så här, han är inte en naturlig atlet. Han har ju blivit en världsspelare tack vare sitt hockeysinne, absolut, eller sitt spelsinne. Men om du har en lite mindre kille som kanske inte är den snabbaste på skridskorna, hur hjälper man en sån kille för att ta steg i defensiven, tror du? För det har han gjort den här säsongen.
Ja, exakt. Det är ju också en jättebra fråga, för där är ju, det beror lite på hur tränaren jobbar, men det verkar som att de verkligen har kommit igenom, alltså fått igenom det med han, och han får ju försvara mer med sin skridskåkning och sin klubba. Och han kanske inte är den som kommer köra över någon, men ligga på rätt sida och framförallt använda sin skridskåkning och liksom sticka en pack för att försvara, det är ju absolut nyttigast för han.
Mm. Lite som Forsling kan man ju säga.
Absolut, jag tycker det är väldigt likt på det sättet. Forsling är lite mer fysisk, men han har ju lite mer size också. Mm. Men Rasmus får väl kanske outsmart defensively, det är det viktigaste för han.
Ja, det är nog några kilo till på skivstången för Forsling.
Jo, det är det. Men en grej också, din fråga bara fyller i, det är ju också att man ser, man gör en analys, okej, jag behöver bli lite starkare i rotationerna så jag vinner fler dueller. Absolut. Framför mål och ner, ja, i sarghörnen. Så det är ju inte bara på isen det händer, utan det är även i gymmet, och det är ju Forsling ett bra exempel på.
Högsta grad. Innan vi blickar västerut så undrar jag vilka som möts i konferensfinalen i öst. Vilka tar sig vidare från de här serierna?
Det är bra. Jag tror Washington går vidare. Och sen, ja, jag vet inte. Nu kommer Bengan bli förbannad på mig, men jag tar Toronto. Jag håller på William.
Ja, Toronto har inte vunnit sedan 67, som vi brukar tjata om, på tal om Lundell 67-67. Men det här kommer bli kittlande. Jag tror vi kan få se 7 matcher i bägge serierna faktiskt. Och det är nästan omöjligt att tippa, men det vore ju ändå häftigt med ett kanadensiskt lag i final och kanske gå hela vägen. 93 var ju senast Montreal gjorde det.
Mm. Så du säger Toronto?
Ja, jag har ju tippat Florida inför säsongen och inför serien, så 1-2 säger jag då.
Ja, okej, okay. Anders, du får i alla fall godkänt för att du löste uppgiften och valde 2 lag. Och så tittar vi västerut. Vi har ju pratat ganska mycket om Colorado, men det var ju Dallas som gick vidare och ska ställas mot Winnipeg. Och Dallas gör ju det här utan Miro Heiskanen, deras överlägset bästa back, och Jason Robertson som i konkurrens med Rantanen, deras bästa forward. Men Winnipeg, de löser det här i natt. De tar den 7:e och avgörande matchen i den andra förlängningsperioden. Det här Jets-laget har du sett en del av i vinter, Anders. Hur bra är de?
Ja, det är just det du sa, det är ett lag. Mm. De spelar väldigt samspelt, både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Sen har de ju ett väldigt djupt lag, man säger, laguppställning. Det är liksom inga svagheter. Sen har ju Hellebuyck såklart, har vi kanske framförallt i grundspelet varit sjukt bra. Och nu vann de i den här serien, det var viktigt. Det är en väldigt bra hemma. Nu kommer de ha hemmaplansfördel hela vägen här. Jag tror att, jag vet inte om de förlorar mer än 5 matcher hemma under säsongen. Det är, så att hemmaplanen kommer nog att ha stor fördel för dem.
Men Erik, jag är nyfiken på ditt perspektiv på Connor Hellebuyck, för de vinner här nu, men igen så släpper han ett par puckar utifrån den här matchen, skott utifrån som inte tar på någonting, och han är inte så skymd heller.
Nej, Hellebuyck spelar ganska långt in i målet. Han är ju stor för att han vill ha lite mer tid att reagera och vill ha kortare vägar över. Men om de inte har press på puckföraren utan skytten får åka in och prickskjuta, så har de skjutit ganska mycket i plockhålet, alltså vid sidan av axeln, över armväcket, och exponera honom där. Och så tittar man på underliggande siffror, så har han sämst i ligan på screenshot, alltså skymda skott. Mm. Så Colorado i fjol exponerade det, och även i år höll på St. Louis med Oskar Sundqvist, Bodens stolt, det stod ju framför Helleback och skymde honom, och där är han faktiskt bara 80% på skymda skott. Och så kan i nästa serie här, när vi tittar framåt, kan man fortsätta att göra det mot Helleback, då har man ju bra chans att vinna mot dem. Men som du säger, de vann alla fyra matcherna hemma och gjorde ju egentligen en makalös vändning där. Med 2 minuter kvar ligger de under med 2 och kvitterar med bara någon sekund kvar där perfekt innan Lowry, kaptenen, avgjorde. Så det var ju, de var ju ute verkligen på den vassa äggen, men lyckades parera på slutet.
Det blir ingen jättesvensk duell i den här serien då, Gustafsson och Oskar Bäck finns ju i respektive lag. Men vi har en kittlande svensk duell som Erik har fått plocka ut i den andra kvarten i väst, då Vegas ställs mot Edmonton.
Ja, det här är en väldigt häftig serie. Edmonton som utan Ekholm, backklippan, lyckades ta sig vidare. LA Kings var ju bara egentligen 30 sekunder från att gå upp i 3-1 i den matchserien, men Bouchard kvitterar sent där i match 4 och sen vänder på serien och Edmonton vann 4 raka. Och grejen med den här serien är att John Klingberg, som kom tillbaka efter sina höftoperationer, han har varit, jag måste säga, ruskigt bra. I Ekholms frånvaro så har Klingberg gått från klarhet till klarhet. Och att få se John Klingberg spela hockey igen är ju underbart. Och nu får chansen att vinna Stanley Cup. Han har ju vunnit hockey-VM. Han var ju med 2018 som en av hjältarna då, när Tre Kronor vann senast. Men att möta då Wild Bill, William Karlsson, den schweiziska fickkniven. Han som är så smart och vann med Vegas 23. Den här duellen, Klingberg-Karlsson, den ser jag fram emot.
Ja, exakt. Och Klingberg, det är imponerande när han tagit sig tillbaka här, hur bra han har spelat här i den här rundan. Och det är, sen William Karlsson vet jag, han är otroligt viktig för Vegas. Han var borta under säsongen när vi spelade med honom. Pratade med Butch Cassidy, deras coach, och han sa det. Han är en av de spelare de saknar mest i line-upen när han var skadad där. Och han gör ju så mycket bra saker på det PP och det PK. Men det ska bli oerhört intressant att se hela den matchup-serien.
Vilka möts i den västra konferensfinalen?
Jag tippade Edmonton, Florida i final inför säsongen, tror jag. Och då står jag fast vid det. Så Edmonton kommer vinna. Förlåt att jag svär. Alltså, det är så sjukt svårt. Men jag säger Dallas mot Edmonton i konferensfinal på västra. Och Florida mot Carolina östra.
Vad tror du, Anders?
Ja, jag tror också Dallas och Edmonton. Och sen tror jag tror på Toronto, så jag kör med Toronto där och Washington.
Ja, tänkte det. Ganska många. 3 kanadensiska lag kvar. Det kanske äntligen händer för Kanada. Men en spelare som det tyvärr inte kommer att hända för är ju Gabriel Landeskog, som gjorde en enastående comeback. Och givetvis vill vi höra på honom också efter den tunga sortin mot Dallas.
Ja, det är tufft. I don't know where to start, to be honest. It sucks.
How surreal was it that it was Miko?
It doesn't matter. It's not going to change the fact. But I thought we played a hard-fought series and carried the play, and we just couldn't find a way to, you know, lose a couple in overtime, and then this one's obviously a heartbreaker. So yeah.
The way this wrapped up so abruptly, is it almost difficult to even process right now?
Yeah, it's pretty early on, so it's hard to put into words. Other than it sucks. It really sucks, and just wasn't ready to stop playing, to be honest. Love this group, love the team we have, love the fight that we keep showing time and time again, and it just wasn't our night tonight, and therefore we're done.
Thank you.
Gabriel Landeskog såklart bedrövad efter den här förlusten, men han ska ju vara stolt över att han överhuvudtaget har tagit sig tillbaka och spelat ishockey efter 3 års kamp mot skador. Och Erik, jag tror alla där hemma i stugorna i Sverige tänker, ja men ta någon match till nu, förläng säsongen, kom hem.
Ja, det var ju en saglig story att han tog sig tillbaka efter 3 års frånvaro, och han kämpade blod, svett och tårar och bidrog ju verkligen. Att få se honom i Tre Kronor igen, han var ju med och vann 2013 ju senaste på hemmaplan där, och sen var han ju med också 2017, så ett tredje VM-guld och få hem kapten Landeskog vore ju såklart ett supertillskott, men det allt som avgör är ju knät. Alltså, vi får ju reaktionen som blir efter att hur knät har reagerat på de här tuffa matcherna i slutspelet, så jag tror att chanserna är små, men det vore ju alltså superbra för Tre Kronor och häftigt om man kommer. Vad säger du, Anders?
Ja, det är en världsspelare. Sen måste man ju säga att det han har gjort, den resan han har gjort här med den här skadan och kommit igenom det, jag tror inte många som hade orkat med, och det visar ju vilken vinnarskall och vilken alltså vilken människa han är, och det är sjukt imponerande. Sen måste han ta de besluten med sin omgivning, men en sån spelare tillför ju vilket lag som helst.
Inget snack om den saken. Anders, nu ska vi prata om dig.
Oj.
Det brukar inte hockeyfolk gilla att göra, men vi får traggla oss igenom där. Nej, men du har ju ändå, får vi säga, smugit under radarn, får vi säga, både i Sverige och i Nordamerika till att få den här möjligheten som att bli huvudtränare i NHL. Om vi börjar så här. Vars började din hockeyresa? Vi går hela vägen tillbaks.
Oj.
Vi har tid.
Exakt. Jag växte upp i Södertälje. Spelade i ett lag, en förening som heter Spife. Flyttade sen över till Södertälje, till SSK. Växte upp där med Gineta och Ronna. Mycket olika kulturer där. Men hockey var ju det man var på. Så det gick att gå till Scanerinken. Så hade mycket tid i Scanerinken där som ung. Sen kom upp där i A-laget. Var med där, satt vi mest på bänken ett par år där. Och efter det så var det ju Mats Salin som kom in som tränare där 95-96. Och då var det var mitt sista år där. Och då gick vi upp i elitserien. Fick inte spela så mycket, satt mest på bänken. Och då tyckte Halin att det var dags att göra sig av med mig. Och då åkte jag ner till Frankrike och spelade hockey där nere.
Träffade din fru, va?
Absolut, exakt. Det var nog, Halin tar kredd för den också. Så att, frågan bara. Nej, men jag har faktiskt mycket att tacka för han. På gott. Det var ju så att man var ju besviken när man fick lämna, såklart. Men det äventyret i Frankrike var ju speciellt. Och så fick jag träffa min fru där. Spelade där ett år. Sen åkte jag faktiskt till Norge och spelade. Tänkte, ville försöka komma tillbaka till Sverige. Och framförallt liksom, ta de stegen. Och tyckte Norge låg bättre till hockeymässigt. Men tyvärr gick inte det, och då började jag tänka, okej, nu hade jag lite kompisar som var över och spelade i AHL och NHL. Tänkte, jaha, om Bert Robertson kan spela där, kan väl jag också spela där. Men Bert och jag var kompisar, och så tänkte jag, ja, men då testade jag det. Så åkte jag över till olika lag där i olika farmaligor, och det var ju väl en intressant resa på många sätt.
Ja, jag skriver upp dem här. Fort Worth Fire, ja. Tupelo T-Rex, Mobile, ja. Mistakes, Baton Rouge, ja. Kingfish. Ja. Vilket namn gillar du bäst själv? Och vilken logga när vi ser de här.
Wow.
Fantastiska loggor.
Ja, det, ja.
Jag kan ha slaktat uttalen här, så du får
rätt. Nej, men du hade rätt. 100% här. Ja, men de var
alltså T-Rex-loggan är ju
T-Rex. T-Rex-loggan, den var klassiker, eller hur?
Har du kvar någon sån, tror jag?
Ja, jag tror jag har någonting kvar, men det är väl nedpackat någonstans. Ja, men vet du vad som är intressant med det där? Det var ju att jag träffade olika människor där. Jag håller fortfarande kontakt med många. Jag hade en tränare, typ, kommer ni ihåg Mike Krusineski som spelade? Han var min tränare i Fort Worth Fire. Väldigt bra hockeymänniska. Sen coachade han NHL. I Baton Rouge hade vi Bobby McGill, Big Daddy som han kallades. Han jobbar i Torontos organisationen. Träffar han ibland. Så att man träffar olika människor, och hade lite lagkamrater som jag fortfarande pratar med från de dagen. Så att på det sättet så var det utvecklande, absolut.
Vilken... Alltså, om du ska beskriva hur hockeyn var på den nivån, på den tiden liksom, i kanske inte klassiska hockeymarknader heller. Hur var det att komma dit som svensk upplevare?
Ja, det var intressant. Det var inte mycket kontrollerade uppspel direkt. Var det två pass i rad, då var det bra. Nej, men det var, man lärde sig mycket av det. Men det var tufft. Det var ju så här, det var ju färre lag i alla ligor då också. Det var ju färre lag i NHL, det var färre lag i farmarliga, så att platserna var ju, det var ju färre platser att slåss om. Men man lär sig mycket av det, man gör ju det, och liksom ta de stegen var ju, jag tror att det var bra för mig som människa när man tittar tillbaka. Sen som min son kommer till mig nu och säger, du, jag vill åka ner och spela i Southern Pro League, då hade han sagt, det tror jag inte du ska göra, fortsätt med skolan. Men då får man ge cred till min mamma och pappa att de lät mig göra det i alla fall.
Berätta om luckan. Vi har ju alla Elite Prospects som är kär vän i våra liv. Då kan man ju se spelarkarriären och sen kan man se när tränarkarriären börjar då som ungdomstränare i Chicago. Berätta hur du bestämde dig för att avsluta spelarkarriären och vad som hände där.
Ja, det var faktiskt så här. Jag hade ett gäng hjärnskakningar faktiskt sista åren där i farmarligan och också i Frankrike faktiskt. Kände väl att, ja, det var inte så mycket snack om hjärnskakningar då på den tiden. Man visste att det fanns och det var lite... Men det var något som, det kändes inte liksom, jag kände att det här är inte okej liksom, jag kan inte ha ont i huvudet. Ja, det var mycket olika grejer där. Men i alla fall, vi gifte oss i år 2000 och då var det tanken att jag skulle åka och spela i Kalamazoo i East Coast League, men då stod jag val och kval lite där. Och så, då var det så här att efter man, ja, det var ingen spelarkarriär jag hade, jag kan inte säga att jag hade en spelarkarriär. Men då hade de ett program genom PA, de med Player Association, som hjälper en efter... karriär. Då var det en kille som jobbade där, som bodde i Chicago, som jag varit i kontakt med då. Och då visade sig att hans sons lag letade efter en tränare, en ungdomstränare. Och jag var lite hockeynörd. Älskar jag hockey. Då ville jag vara med och vara kvar på isen och framförallt vara kvar i liksom ett omklädningsrum och vara med i en grupp. Det var ju så här, okej, vad kul. Då började jag där faktiskt. Det var så det började. Det var något som hette Darren Huskies och det var på en lägre nivå, men och så kände jag rätt tidigt att det här är ju jättekul att vara med liksom, och hjälpa en grupp och hjälpa individen. Och så det kändes det, okej, nu vill jag fortsätta. Så lyckades jag komma fram och så var jag rekryterad till ett lag som heter Chicago Chill som var lite på högre nivå. Började coacha, vad blev det, U18, det blev alltså B-junioret. Ja, började där, gick det bra, hade mycket olika... spelare som lyckades gå vidare till college, hade bland annat Kalle Riddervall, fick över där, kom över här och spelade för mig i Chicago där. Han gjorde det väldigt bra och sen blev jag rekryterad till en annan klubb som heter Chicago Mission och där hade jag tur att jag hamnade i några ålderskullar som var väldigt framgångsrika, hade mycket spelare som lyckades ta sig fram. Det hade Ryan Hartman, Vinny Hinnestrosa som var NHL-spelare 94, sen hade vi 96 som kom upp, då kom ju William dit, så hade Nick Schmaltz, Christian Dvorak. De hade tur att få jobba med de spelarna på tidigt stadium.
Och de hade tur att få jobba med dig.
Ja, det vet jag. Nej, men det var också 96, det var en speciell kul, för det var roligt, för då var ju, vi var uppe mycket i Toronto och spelade, då var ju McDavid, han är 97 men spelade med 96. Då fick man se dem där uppe och den rivaliteten, och i Detroit hade det Larkin, då hade det Werenski som spelade ett år upp också, han är 97. Och de, när man får se dem när de är 12, 13, 14, 15, 16 och se de stegen, det var ju rätt kul resa att vara med om och se deras utveckling nära med Schmaltz och dem och William och sen ta lite längre steg och se de andra när man spelar mot dem. Det var...
Man måste ju fråga hur en 12-13-årig McDavid var. Det blir jag nyfiken på.
Ja, den är faktiskt rolig. Den är intressant. Det var första gången jag såg det var på här, vad heter det, Spring Tournament uppe i Toronto. Då tror jag att var 11 år kill. Och då var han inte så stor. Han var ju rätt han hade inte växt till sen. Han var minst på plan. Men det var så här, då var jag så här, who is this kid? Det var det första man tänkte. Så här, och så började man säga, okej, hur har han tränat? Och så började man prata med hans tränare lite. Okej, vem är den här killen då? Liksom, vad gör han på isen? Hur tränar han på isen för att bli så här duktig i så tidig ålder? Och då, ja, jag vet inte, då fick man lite information från utsidan. Så här, men det var ju speciellt att se. Så fick man se när han var 13-14. Då var det så här, wow. Då var det så här,
dominant.
Ja,
men,
exakt.
Men var det någonting, den informationen du fick då, som stod ut som du kunde ta med dig? Okej, men hur jobbar han? Och kan jag använda det med mina killar?
Ja, det var det faktiskt. Framförallt det här med jobbet på små ytor. Och hur de liksom lyckades. De tränar ju mycket. Sen är det klart, rinkarna är mindre. Men de gör ju mycket. Du ser hur de tränar mot andra spelare. Sen har ju han... Han tränade ju oerhört mycket såklart när han var yngre. Men det som framförallt var intressant för mig, det var också att se att William och Nick Schmaltz och de som vi hade, de tävlade ändå med han när de var yngre. Och det var inte så här, oj, det var jättestor skillnad. Det var så okej, de ligger rätt nära här. Och då började man tänka, okej, nu kan ju våra killar bli väldigt liksom, framgångsrika också.
Din resa fortsatte ju när du jobbade ungdomstränare i Chicago. Sen vänder du hem till Södertälje i tre säsonger, assisterande och sen tillförordnad huvudtränare på slutet. Berätta om det beslutet.
Ja, det var ett stort beslut. Per Nygårds ringde faktiskt mig. Jag får tacka han för mycket också. Inte bara med Hallin. Så det var Nygårds som ringde mig och frågade om jag var intresserad att komma hem till Södertälje och jobba inom allsvensk hockey och proffshockey. Det är ju en sån. Man vill alltid framåt och testa nya grejer. Och då får man ge cred till min fru som man vill och ställa upp. Vi hade våra barn var lite yngre. De var, tror de var 8, 6 och 4, va? Som då, det var ju ett stort steg för oss, men hon var med på den resan direkt. Så att vi tog det steget och det var jättenyttigt för oss som familj och för mig som tränare, så var det ju otroligt nyttigt. Och fick jobba med Johan Strömvall, en gammal lagkamrat till dig.
Grattis Luleå till guldet, får vi säga andra guldet, ja. Bara en passus.
Ja, det kommer inte jag säga, men du får säga.
Tillbaka till Södertälje.
Ja, men så fick chansen att jobba med Johan och Nygge där i Södertälje, och det var också oerhört lärorikt. Och Johan är ju väldigt duktig ledare och väldigt så här, peka med rak hand, och så jag lärde mig mycket av Johan och Nygge där, och sen så det var jättebra. Sen var det ju speciellt med den lockouten där när NHL-spelarna kom hem, och vi fick ju hem Hagelin och de fick jobba, fick vi hem, vi var ju Ken Fowler var hos oss, och då fick man liksom lära känna dem, och sen även spela de här heta derbyna mot Djurgården som hade Landeskog och Bengan Hörnqvist och alla de här, så det var ju oerhörda matcher där och var med om, så det, då växer man, lär sig av den resan också, så att det var jättekul.
Vad betyder det för dig som människa att få visa dina barn att okay, det här, här har jag växt upp och den sidan av deras rötter?
Ja, det var speciellt. Och få vara nära min mamma och pappa och mina brorsor, det var absolut speciellt. Så att de lärde sig svenska också. Min som då var yngsta dotter Emma, hon var bara 4, och henne satt vi på dagis direkt, kunde inte ett ord svenska. Och det var väldigt intressant, så det var väldigt lärorikt, och de pratar svenska fortfarande, så det är kul.
Ja, roligt. Men det avtalet gäller oavsett vilken roll då, så du blir kvar i Chicago?
Jag hoppas det. Det är väl tanken. Sen får man ju se vad som händer.
Det är ju ett decennium plus nu som du har varit i klubben. Hur mycket känslor byggs upp för föreningen för dig?
Ja, jo, men det gör det. Det är klart. Och framförallt mot spelarna som vi har, som man har börjat jobba med och lärt känna och på olika sätt. Sen försvinner ju spelare under resans gång, men det är absolut, det är Chicago jag känner mest för just nu. Men det är en business. Då får man ju se vad för beslut de tar och vad för beslut man själv tar. Men optimalt sett hade jag nog velat vara kvar. Ja, absolut. Mm.
Du har ju fått den här chansen som huvudtränare i NHL, och du var inne på vad de ville ha ut av dig. Så då vill du ju veta, vad gjorde du som tränare? Vad var din stil när du fick den här möjligheten, och vad bidrog du med?
Ja, framförallt så var det väl alltså, att man ska våga träna lite mer. NHL är ju speciellt, det är inte mycket träningstid, men det var väl vi hade ett yngre lag, så viktigt att vilja träna. Sätta vissa regler inom spelet som vi ville bli bättre i. Vändningar av spelet, anfallsspelet framförallt. Sen hade vi hyfsat bra försvarsspel, även om det är kanske inte så lätt att säga när man ligger 31 i ligan. Men det fanns, strukturen fanns där, men då handlade det väl mer om oss. Framförallt försöka göra lite mer mål också. Och det vart väl någonting. Och sen få loss Connor, få loss han lite offensivt, var en av delarna.
Hur gjorde ni där för att få loss honom? Kan du nämna någonting i mönster för att få loss honom mer?
Ja, jättebra fråga. Det handlar ju mycket med att få pucken i fart. Och det är ju som alla offensiva spelare, de vill inte stå stilla av pucken. Så framförallt få loss han när han åker sina åkvägar, att få puckarna till han i rätt tidpunkt. Det är ju framförallt vad det viktigaste. Sen har ju han skott, det vet ju alla om. Men också att jag tycker han är undervärderad passningsspelare. Han har blivit väldigt, ibland för osjälvis. Ibland vill man nästan att han ska ta mer avslut. Men offensiva zonen, hitta lite ytor där han kan operera på i olika ställen som kanske är mer, vad säger man, advanced för han.
Alltså,
han
får spela till sina styrkor.
Exakt, och där han kan få puckar oftare i de ytorna.
Vi som har följt er från utsidan och glats med din, att du blev huvudtränare, så har ju sagt att Chicago måste hitta sätt att omgärda, alltså tillföra spelare så att han kan få ut ännu mer av sig själv. Hur ser du på det? Att liksom få tillskott som gör att han kan spela ännu mer till sina styrkor.
Jo, absolut. Och det kan man göra på olika sätt. Och det tycker jag, nu har vi några unga spelare som är på väg upp här med Frankie Naysar till exempel. Kom upp här och gjorde väldigt bra. Vi hade dem ihop lite. De gjorde bra ihop. Sen separerade vi på dem. De är båda centrar i grunden. Så att, och sen handlar det om att addera, om det är utifrån spelare. Men vi har mycket unga spelare som är på väg upp. Vi har några som heter Oliver Moore som har kommit upp här och gjorde jättebra ifrån sig nu från college. Så det börjar komma mer och mer. Så att, men sen är det, ni vet ju, ni som har spelat och tittat mycket på hockey. Du måste ju ha backar också. Du måste ju ha rätt backar bakom de här killarna.
Jätteviktigt.
Att, ja, exakt. För att du har ju McCarr McKinnon. Du har ju Crosby Letang. Du har alla de här som... Ofta har ju de backar bakom sig som kan ge dem pucken i fart och ge dem i rätt tillfälle, och det är ju jätteviktigt också.
Så då vet du att det blir Schaefer om Chicago vinner.
Ja, exakt. Det vet inte jag än, så det får du inte fråga mig. Nej, men jag tycker faktiskt att vi har, nu tog vi Ardy Leshnev här förra året, vitryssen. Sen har du en kille som heter Sam Rensell som kom ut ur college förra året, gjorde jättebra ifrån sig 9 matcher som han kom upp. Vi har Vlasic som vi kommer se i VM här från USA som är också väldigt duktig. Vi har många unga backar som jag tycker har egenskaper för att bli väldigt bra NHL-spelare och framförallt kunna spela bakom Connor, kunna spela bakom Frankie, och det är oerhört viktigt.
Mm. Bra att du frågar om att coacha stjärnspelare som Bedard, för vi har en liten uppgift åt dig nu, Anders. Det är så att du ska få välja lite svenska legendarer här, vem du helst hade coachat. Och Erik kommer hjälpa mig genom att hålla upp den första killen vi har, och sen kommer jag hålla upp utmanaren, och sen ser vi vem som blir kvar då. Och vi börjar med en kille som du fick jobba med, eller som var i Chicago Nation när du kom in där, Stanley Cup året 2015, Niklas Hjalmarsson, mot din nuvarande kollega. Det blir väl snudd på chef också, assisterande general manager Patrik Hörnqvist. Så det här är ett laddat val.
Ja, det är svårt också, det är en back och en forward, men eftersom Bengan är chefen nu så kör jag med Bengan då.
Bengan får vara kvar, då tar vi nästa utmanare. Du har jobbat med William Nylander, att coacha Micke Nylander, slår du Bengan?
Ja, då tar jag Micke.
Ja, Micke blir kvar, då kan du få ta över Micke här. Och så blir det din chef på riktigt, Josef Boumedien.
Ja, då kör jag med Nyllet.
Ja, Nyllet blir kvar. Okej, nu vässar vi upp här lite. Nu tar vi Zäta.
Ja, den är svår. Jag älskar Micke, men det blir nog Zäta då.
Zäta, Peta, Micke Nylander. Och jag tänker inte göra det lättare för det. Här har vi Börje Salming.
Oj. Ja, Salming.
Salming. Mats Sundin mot Börje Salming. Det ska inte hålla.
Det är hårda. Det är bra val här. Ni sätter mig press här. Ja, jag tror jag tar Sundin. Man såg han mycket mer när man växte upp.
Och man vet ju, nu vet du vilka de två sista kommer att vara. Det blir ju någon av de här tre nu. Lidas, Foppa, Sudden. Det trehövdade monstret.
Vad sa du? 1, X, 2. Kan man ta det? Eller?
Du får ta alla.
Kan jag ta alla? Den är tuff. Nej, jag tar Foppa faktiskt.
Det blir Foppa. Mm. Vad hade du sagt till Foppa om du tränade honom?
Ja, jag vet inte vad jag hade sagt. Play your game, kid. Ja, han är ju vilken spelare. Och man såg, han är ju två år äldre, fick spela mot den i SM-finalen faktiskt i Scania-rinken. Mm-hmm. Södertälje mot Modo. Då kom Näslund och Foppa och Sundström och dem ner. Och
då gick det undan.
Ja, jag tror vart så 9-0 efter 2 perioder, ja, tror jag. Nej, de var sjukt imponerade. Men Foppa var ju, vilken spelare.
Alltså när han var skadefri, berätta om det. Alltså kraftfull, teknik, spelsinne, geni.
Ja, den kombinationen var ju helt... Jag vet inte om det fanns en spelare som han... På det sättet som han kombinerar alla de grejerna. Och han kunde ju ta över byten, kunde ta över matcher. Det var ju helt... Det var entertainment hela tiden på många olika sätt.
Du kunde se hans tribute på YouTube som jag gör med kidsen ibland.
Ja, faktiskt.
Alltså för att pumpa upp sig själv.
Ja, faktiskt visa några av våra spelare dem.
Det har du?
Ja. Det är liksom, framförallt de yngre AL, så kolla på de här. För många av de här som är yngre, många har ju koll fortfarande, men det är inte så här superkoll. Men de här offensiva tacklarna gjorde, och det kan man ju se idag även. Det är ju oerhört effektivt att ha den timen. Sen var ju han var ju så kraftfull när han gjorde dem. Så att, men han var ruggigt favorit.
Peter Forsberg är en av de största talangerna som svensk hockey har fått fram. En annan av dem ska vara med här på hemma-VM. Leo Karlsson som säger så här efter en härlig segerrik helg med 3 kronor.
Du Leo, bara fråga hur helgen har varit där nere.
Ja, det var kul. 2 träningar först. Sen så hade vi en första match mot Schweiz. Lite varmare än vad man... van med, och sen ändå med en bra match liksom, bra powerplay och sådär. Sen också en match mot Tjeckien med mycket fans, också otroligt varmt. Och sen en snabb match igen nu idag klockan 12 mot Finland. Så det var en snabb men rolig vecka.
Du, berätta hur tanken gick för dig när det var dags att bestämma som VM-spel och inte?
Ja, jag vet inte. Det var inte mycket tankar. Det var bara, jag fick det ganska direkt efter Foundation, så det var bara att... Ja, alltså man hade ju tänkt på det liksom hela året att man skulle säga ja ändå, så att det var inte så mycket tankar, utan bara att tacka ja och sen ladda upp det.
Hur såg klubben på det? Jag vet att i fjol ville de att du skulle fokusera lite mer på fysbiten och de här grejerna. Hur tänkte Dax kring det och VM-spel?
Ja, nej, jag tror inte jag... Jag liksom, frågade inte om jag fick lira eller inte. Liksom, utan det var bara att lira direkt. Ja, jag tror att de bara... Det hade varit svårt att ta mig ifrån VM-spel hemma också. Liksom, ändå, så att det var ingen snack om det alls.
Hur speciell är den här möjligheten för dig att få chanser att vinna ett guld på hemmaplan?
Ja, inte det var någonting jag såg i matchen 2013, eller någon match 2013 där såg jag försången, och det var så det var i Sverige senast. Så jag tror att jag såg en match där, allt liksom pulsen och allting, så att det är det jag kommer ihåg ifrån. Det var sitt nu är man med och spelar, så det kommer vara en bra chans och otroligt kul att spela inför alla hemma fans och familj och vänner och allt liksom.
Ja, men vi fick ju se dig chippa in i powerplay en hel del här i helgen och sånt där. Vad tänker du att du ska bidra med till det här laget för att hjälpa Sverige vinna?
Ja, men ja, klart det är mycket mål och grejer hoppas jag på, i alla fall själv. Mycket, ja, men ja, alltså, ja, mycket, mycket framåt. Och sen ska man att man ska vara stabil i egen zon. Ta pucken med fart mycket. Vara en producerande spelare i en toppkedja.
Vi får se vad det blir för gäng till slut här, men är det någon av killarna som är med så här långt som det har varit extra kul att få lira med här efter att stångas med dem där borta som motståndare? Mm.
Ja, men klart, alltså, vårt powerplay där var ju kul att spela i, kan man säga. Liksom att komma ändå, jag hade ju ändå ett tufft år i Anaheim med PP i år, så det var ändå kul att komma in där med de fyra gubbarna och liksom känna sig att man, ja, att man kommer ha väldigt bra chans att göra mål i varje PP. Så att de gubbarna för PP var riktigt kul att spela med.
Till sist här, Isak Lundeström kanske inte den som folk har bäst koll här hemma på i Sverige. Så du får berätta vad som gör honom så bra.
Ja, det är klart. Alltså, han kan spela i första kedjan och i fjärdkedjan. Han kan spela överallt. Väldigt bra på rören. Alltså, han är riktigt... Han gör det här tysta jobbet som inte många orkar göra. Så han kommer nog synas mycket, mycket också där nu under VM och kommer vara en spelare som är otroligt, otroligt nyttig för oss, verkligen.
Leo Karlsson som producerar fint i powerplay nere på Betano Hockey Games och avslutar att berätta vad Isak Lundersson ska göra för Tre Kronor. Och då kan väl Anders Öresen få berätta vad du ska göra här under VM.
Ja, nej, men det är framförallt jag och Ram ska köra PP ihop här och hjälpa till där. Och sen hjälpa hela staben på alla olika sätt. Men jag tycker att Sam har gjort ett väldigt bra jobb att skapa en miljö där man känner att alla kan tillföra olika... Vad det nu för form. Alla har en röst. Och så har vi Bengan och Josef också som hjälper till. Så att det känns bra.
Hur mycket kände du staben innan?
Jag kände Josef. Jag träffade Bengan lite på olika... När han spelade. Så vi hade olika camper här i Stockholm som var med på is och körde. Sen Klockar och Ram har jag träffat nu. Jättebra människor. Så det ska bli väldigt kul att jobba med dem.
Vad är... Eller har ni kommit så långt att ni har suttit och satt målsättning, givetvis vet jag att ni vill ha guld, men hur det här Tre Kronor-laget ska spela nu när truppen börjar ta form?
Ja, men jag tycker Sam har varit väldigt tydlig med hur riktlinjerna är, hur vi vill spela och köper absolut. Alltså, jag tycker det känns jättebra. Framförallt så vill vi vill ha bra habits hela tiden, bra fundamentals så att vi ligger... Sen är det, alltså, struktur är en sak, men har man inte bra vanor inom den strukturen, då spelar det ingen roll vad du har för struktur. Så det är framförallt det vi trycker på, vanorna i spelet, om det är reaktionen i transition, alltså första 3-4 hårda skär överallt, hur vi tar kamperna, det är det absolut viktigaste. Sen strukturen känns jättebra också.
Hur mycket fördel tror du det är för dig att du har en nordamerikansk bakgrund primärt de senaste 10 åren då när du jobbar för Chicago, sett till att det är något man upplever spelare pratar om, att de gärna vill ha sånt som känns tryggt? Du pratar om vanor och sånt där, och det är ju deras vardag. Det kommer att vara, eller kommer man trupp där 90% eller mer är NHL-spelare.
Ja, men det kan det vara. Jag tror att ja, men jag känner ändå att som hela staben känns bra på det sättet. Sen är det olika. NHL, mötena blir kortare. Informationen gäller var liksom rätt tydlig med den informationen.
Kort och koncis.
Ja, exakt. Jo, men det är faktiskt skillnaden. Det är mycket matcher där. Men jag tror också som spelare, det vet ni själva. Om min fru ser till mig att köpa mjölk, ägg och ost, då kommer jag ihåg det. Men lägger hon till 6 saker till, då kommer jag garanterat inte komma ihåg det. Exakt. Och det är lite som spelare också. Du liksom ger liksom klara direktiv, och det är 1-2 grejer att fokusera på inför matcher, inför träningar. Och försöka hålla sig till det. Och det tror jag blir viktigt i en sån här intensiv turnering.
Vad vill du se av Tre Kronors spel kollektivt? Hur ska det här laget spela?
Ja, att man spelar till sina styrkor. Det är ju alltid att man tittar, okej, nu har vi den här målvakten, han är duktig med klubban, vi har de här backarna och vi har de här forwardsen. Att man, lite som du pratar om Bedard, att man hittar sätt att lösa situationer så att spelarna känner sig trygga och kan spela till sina styrkor. Och det tycker jag blir det viktigaste. Och sen är du inne på att alla i staben har en röst, att det blir en kollektiv kraft. Och så är det ju i den ultimata lagsporten hockey, är det ju att alla köper sina roller och så kommer man ihop och sen gör man täcker ett extra skott för varann, man står upp för varann, och det gör att senast blev det brons i Tjeckien och nu är det dags för guld igen för Tre Kronor.
I fjol var ju snacket att gruppen kanske var lite tam, det var USA, det var Slovakien, nu Kanada, Finland i samma grupp. Hur ser du på utmaningen istället för redan i gruppstadiet här, Anders?
Ja, men det känns jättebra. Till din poäng där, det ser man igår. Mm. Vi leder mot finnarna med 5-2, tror jag, och de tar ut målvakten. Macken Pettersson blockar ett skott.
Ja.
Liksom. Det står 5-2, han är en rutinerad NHL-spelare, men han tar den. Liksom. Och det är sådana liksom, signaler som skickar till gruppen, och det är oerhört värdefullt. Och det blir oerhört värdefullt i de här matcherna mot Finland, Kanada och även de andra lagen, att man har den kulturen.
Hur mycket tror du att det kommer att betyda för det här gänget när man nämner Mackan Pettersson täcka skott i en träningsmatch, som vi kallar så, Eurohockey Tour match, att få en chans att vinna tillsammans?
Det är, för det första gåshud när du berättar. Jag såg ju matchen själv och den segern. Grattis i den turneringssegern, att man kommer in med en positiv känsla. Powerplay funkar jättebra, vinner sista och sen får förhoppningsvis några tillskott av de som har åkt ut här. Minnesota, några Minnesota-svenska, kanske Bratt kommer, eller att man får den här lilla russinet i kakan som kommer behövas för att gå hela vägen nu när Crosby med flera har tackat ja till andra länder. Men att vinna ett guld på hemmaplan, jag menar de som var med 2013 och berättat om det är ju ett minne för livet, och jag är säker på att de kommer vara beredda att täcka skott och kanske få någon fraktur här och där, och det kommer vara många ispåsar i Avicii Arena för att gå hela vägen.
Ja, det ska man veta. Jag bevakade guldet 2013 och det var ju många spelare som spelade på sprutor och sånt, ja, där, som man hör om en NHL-utspel, det är ju på allvar. Men om vi kikar på truppen här, de namn som är klara, Anders, det är ju såklart bara bra spelare, så det är inte en snäll fråga. Men är det någon av de här som kittlar dig extra mycket att få jobba med efter att ha coachat mot dem?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är som du sa, det är svårt kanske att välja. Men framförallt så blir det kul. Jag tycker bara de här matcherna, Leo Karlsson har ju sett väldigt, väldigt bra ut. Sen det kan bli kul att se Raymond här. Jag tycker som en ung kille, det han har gjort i år i NHL där med det laget har ju varit väldigt imponerande att se från sidan här. Så att det ska bli kul att se dem. Sen tycker jag Ralle Andersson, en back som är lite kanske old school.
VM-debut.
Ja, exakt. Vilken härlig personlighet. Och så här, lite old school, lite throwback. Han spelar på rätt sätt ändå. Men
de fick höra när jag bodde i Calgary, Mark Giordano, legendariska backen, gav honom smeknamnet Sheriffen efter första dagen, för att han liksom gick runt som han vaggade runt som han ägde stället liksom, som rookie.
Ja, men exakt. Och det, jag kommer ihåg, vi var ju när jag coachade allsvenskan, var han i Malmö som 16-åring med galler. Och då var vi hade någon nordamerikan som var där och spelade. Då var jag, who the FS, this young kid, liksom åker runt med galler och stöd. Och då hade vi Pasta och William och dem, men det var liksom, man såg redan det, han vågade kaxa upp sig, det var inga problem.
När vi såg truppen här så såg vi William Eklunds namn. Han fick tyvärr en otäck skada där med skärskada. Finns det någon uppdatering hur det är med William just nu?
Ja, han var med på resan hem igår. Kändes som man ser på att han var bättre, lite lugnare. Det är klart det blir traumatiskt när det där händer. Sen vet inte jag exakt medicinska uppdateringen, det har inte jag. Men det var kul att se att han log igen i alla fall. För det var ju svårt att se, alltså, den skadan och sen hur det var efter. Och klart han blir skärrad som person och så att, det var kul att se att han verkade vara på hyfsat bra humör igår i alla fall.
Hälsan är ju viktigast, men finns det en chans att han kan vara med i VM-truppen fortfarande?
Jag har inte exakt svar på det, men det blir lite medicinska undersökningar de närmaste dagarna här som avgör, kan jag tänka mig.
Truppfrågan är inte ditt ansvar, så jag vet att du kommer inte kunna svara på mig hur ni tänkte med målvaktsfrågan. Så Erik får tycka till här. Det blev en väldigt pikant situation när tre första målvakter åker ut i den första rundan. Men två platser i Sveriges trupp är dedikerade till Samuel Ersson och Arvid Söderblom.
Ja, det finns ju två alternativ att göra här. Dels göra som Tre Kronor gjorde nu, att man lovar Ersson och Söderblom två NHL-målvakter att kommer ni över så då har ni plats, och sen så har vi en plats öppen för översta hyllan då, Markström, Ullmark eller Gustafsson. Någon av de tre som sannolikt skulle bli tillgängliga då eftersom de var underdogs i första rundan. Alternativ två som jag hade gått på var ju att lova Ersson som var jättebra i Four Nations. Och sen säga till Söderblom lite som forwarden Holtz i fjol att det är en plats öppen. Kommer Markström, Ullmark till exempel, då kommer vi genom platsen. Är du villig att ta det? Och då hade han ju säkert ja, självklart. Och sen hade jag gjort som ni gjorde säkert, att ringa Markström direkt, för han åkte ut först. Är du frisk och kry, vill du spela VM? Ja, säger Markström. Och det är ju underbart. Det är ju en supermålvakt man får in där. Men också när Ullmark åkte ut, då hade jag haft is i magen och vänta och ringt Ullmark. Är du beredd? Vi kommer gå med Markström som i starten, men ni kommer få fightas om det. Vill du vara med och vinna ett guld på hemmaplan? Och hade han då svarat, yes, jag kan skrapa målgården till Markström. Jag vill vara med och vinna guld. Och hade han sagt det, då hade jag tagit honom. För då har man alltså översta hyllan målvakter och blir inte så skadekänsliga. Men målvakterna som ni har tagit ut nu kan man definitivt vinna guld med. Personligen hade jag också tagit in Ullmark. Och jag har en fråga som avslutning. Kommer ni lämna platser öppna så man kan krydda med det här lilla extra under? I fjol var det inte så, då stängdes gruppen tidigt. Kommer ni ha någon plats öppen för en back forward in i turneringen?
Ja, det kanske inte jag som ska svara på den frågan. Nu får vi ta med Sam och dem senare här ikväll. Men det finns ju regelverk för att göra det. Så då ska man väl titta på det. Men det är som sagt, det får de ta. Off my desk.
Vi pratade ju innan, målvaktsfrågan, det vill jag inte diskutera, så annars hade jag ställt en direkt fråga till dig.
Men där kan jag flika in att Arvid Söderblom, den säsongen han har gjort i år hos oss,
jättebra.
Har ju varit jättebra. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt att man poängterar också, för att vi känner oss väldigt bekväma om det skulle, han var bra igår, eller den matchen mot Tjeckien, jättebra, så att, och han har gjort det väldigt bra i år också.
Mm. Okej, nu har Erik halvgrillat dig här nu, så nu ska vi ta lite lättsammare frågor. Som jag var inne på, du har ju bott i USA i många år och sånt där, så vi har gjort ett litet test, en antingen eller här, där du ska få säga kanske typiskt svenska eller typiskt amerikanska grejer, vad du föredrar.
Okej, ja.
Bara enkelt. Ranch dressing eller chili bearnaise?
Chili bearnaise.
Ingen tvekan. Tunnelbana eller sexfilig motorväg?
Oj. Hur mycket trafik är det på motorvägen?
Ja, det vet man aldrig när man sätter sig.
Ja, jag tar motorvägen eller åker bilen då.
Ja. Springsteen eller Lundell? Det var inte förberett. Du har nämnt Lundell två gånger.
Tre gånger. Passa äggen.
Ja, jag tar Lundell.
Yes!
En Norrlands eller en Bud Light?
Norrlands.
NFL eller Premier League?
NFL.
Okej, sista här då. Viktigaste. En kebabrulle eller en deep dish pizza?
Ingen snack kebabrullen hela dagen.
Vilken sås?
Starka.
Yes. That's my guy.
Ja, det var väldigt viktigt. Ja, vi får hålla koll. Det kanske blir några kebabrullar nu hemma här under våren.
Det blir garanterat. Det kan nog bli en idag till och med.
Det är fantastiskt. Jag bodde i Nordamerika norr också. Det känns som att det är det som svenskar saknar mest. Ja. Alltså en ful pizza eller en kebabrulle. Ja, är det det för dig också?
Ja, det är det faktiskt. Och pizzan här i Sverige är ju sjukt god. Alltså. Nu har vi jättebra pizza i Chicago, men just den här tunna pizzan i Sverige är fenomenal. Det vattnas i munnen på menyn.
Tidigare var det köttbullar och makaroner.
Ja,
och
men det är köttbullar. Pyttipanna, det är också en sån grej. Pyttipanna.
Oj, ja, det är gott med rödbetor och ägg.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Mm.
Erik, hur taggad är du inför VM?
Ja, men jag vaknade i morse. Dels var jag så glad att du skulle komma. Underbart, tack för att du tar tid en ledig dag och promota världens häftigaste sport på Tre Kronor. Och sen att se att Crosby, McKinnon kommer till VM. Alltså, jag får gåshud när jag pratar om det, för att få promota den här sporten, och förhoppningsvis jättemånga barn kommer att kolla, unga tjejer och killar som kommer att börja drömma om att en dag få vara med i Tre Kronor. Så ja, det är så viktigt för hockeyn, och vi har 3 veckor framför oss av det bästa som finns.
Mm. Anders, stort tack för att du var med oss idag.
Absolut, tack för att du kom. Det var jättekul att vara här och snacka hockey.
Ja, och lite annat på slutet också.
Ja.
Framförallt kan vi ha pizza. Hörrni, missa inte VM-premiären. Det är ju Slovakien som står för motståndet på fredag 19:30 på Viaplay och TV6. Och så följer ni alla matcher i Stanley Cup-slutspelet här på Viaplay. Tack till dig också, Erik, såklart. Och tack till alla er som har tittat, så ses vi snart. Ja.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.